Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Breaking, breaking, breaking. I samma stund som det här avsnittet skulle klippas så kom beskedet att Joakim Fagervall får sparken från Djurgården och inkommer den tidigare förbundskaptenen Johan Garpenlöv. Vad är dina reaktioner, Gruvan?
Ja, först och främst blev jag lite förvånad. Jag trodde det skulle ta några matcher till. Mm. Sen har ju det här varit på gång och man märker ju att supportrarna har tappat tålamodet. Och vi har ju varit inne på att Djurgårdens prestationer och inspelade poäng har kanske, ja, men deras svaga insatser har sminkats över av individuella prestationer.
Ja.
Ja, när Carl Lindbom har visat sig vara mänsklig i målet, då har ju liksom Djurgårdens ras i tabellen påbörjats. Så ja, de försöker väl stoppa blödningen i tid, ska jag säga. Det är ju inte jättevanligt att ett lag som ligger, vad är de, trea i tabellen.
Ja, precis. Men de var väl lite rädda kanske också för att gå på samma nit som de gjorde förra säsongen, där de kanske agerade för sent.
Ja,
men precis. Jag håller med om att det känns lite tidigt sådär. Men in kommer då Garpenlöv. Vad tror du om han som ersättare?
Ja, upp till bevis skulle jag säga. Han har ju inget strålande huvudtränarfacit. Kommer ju närmast från Tre Kronor där han var förbundskapten och rekordusel förbundskapten kan man säga. Så han är ju ifrågasatt på så vis. Sen följer det här KG Stoppels värvningsstrategi, att man ska ha liksom en djurgårdsbakgrund.
Ja.
Och där är han ju som klippt och skuren, men jag ställer mig lite tveksam till om det här verkligen kommer bli bättre.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att det följer lite av det här All-Star-temat på något sätt som finns i Djurgården den här säsongen, med tanke på att han är tidigare förbundskapten, men som där har han ju inte lyckats. Så jag tycker faktiskt att det känns lite en liten trött och uppenbar värvning, kan jag tycka. Alltså, jag skulle vilja se något nytt och fräscht, något lite helt nytänkande som kan liksom få Djurgården att hitta ur gamla hjulspår. Det känns som att det blir samma kultur och samma lika, men jag kanske är snett på det.
Det får vi se.
Det får vi se.
Ja, för Garpens del så är det här egentligen bästa tänkbara chans till återupprättelse.
Mm.
Enligt mitt sätt att se det har han inte så mycket på att förlora. Komma in nu, ta ett Djurgården, ett pressat Djurgården som är nere i hockeyallsvenskan, och han kan bli den som liksom kliver in mitt under säsongen och leder sitt Djurgården, kan jag säga, liksom upp till finrummet igen. Det skulle vara en skön återupprättelse för honom med tanke på hur Tre Kronor perioden var.
Det är väl det, han har chans att bli hjälte och för alltid älskad, eller så kan det ju bli så att han blir total syndabock.
Ja, jo, skulle det bli fiasko här igen, då är ju frågan om hans dagar som huvudtränare på toppnivå är räknade kanske.
Det där var vår lilla blänkare här bara om att Joakim Fagervall har sparkats. Nu kickar vi igång veckans avsnitt. Då hälsar välkomna till den hockeyallsvenska studion ännu en vecka. Jag heter som vanligt Mikael Ljungberg och med mig i studion idag, välkommen tillbaka, Jonathan Gruvan Nilsson.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är fint, tack. Hur är det själv?
Jo, det är bra. Nyss hemkommen från Örnsköldsvik och ett mycket sent derby.
Mm.
Eller ja, jag kom hem igår faktiskt, men ändå ganska nyligen hemkommen. Så det var kul att få vara uppe i norr.
Mm. Hur var det snökaos där uppe?
Nej, inte så farligt. Det var, nu börjar ju snön smälta här i Stockholm, så att det var ju lite mer så här, riktig snö, eller vad man ska säga, som ligger kvar, men det var inte så farligt. Men jag underskattade hur långt det var till Örnsköldsvik. Jag körde bil och tänkte att ja, när man kommer till Sundsvall så är man väl framme. Men nej, det var goda 2 timmar till efter det. Så att, det tog sin lilla tid, men det var härligt att sitta och bränna i bilen, lyssna på radiosporten i 6 timmar.
Ja, det är mys ju.
Ja, verkligen.
Ja, man brukar prata om surströmmingsderbyt, det är väl Timrå och Modo, men det är ju en bit däremellan.
Ja, det är det ju verkligen, men jag är glad att jag fick se hela E4-an, både upp och ner. Så att jag känner mig att jag har bra koll nu på småorterna där som är på vägen. Vi ska ju som vanligt avhandla den hockeyallsvenska veckan som har varit, och det har ju varit fullspäckat med matcher idag, både onsdag, fredag och lördag. Hur mycket matcher som helst, vi kommer ju av förklarliga anledningar inte gå igenom alla matcher eller alla lag, men vi har ju plockat ut det som har stuckit ut från veckan som har varit. Och i vanlig ordning tänker jag att vi spolar tillbaka bandet till matchen mellan Karlskoga och Västerås. Var ju lite annorlunda match där, med tanke på Karlskoga som har haft en riktigt lång skadelista. Och har haft det i några veckor. Det känns som den har byggts på hela tiden. Jag pratade med deras sportchef för typ en månad sedan eller något, och redan då kändes det som att de hade hur många som helst skadade, men det har bara byggts på mer och mer.
Och allt kulminerade, kan man nästan säga, ja, i den här matchen.
Ja, men verkligen. Det var, jag såg inte matchen själv, men jag har läst mig till att de hade 10 man borta inför, och sen försvann 3 under matchen. Så att riktigt manfall. Verkligen. Men det känns ändå som att de käkar dynamit där i Bofors eller något, för att de ger sig inte. Det var till och med mot Västerås lyckades de vinna där med 4-2 och stod för en stark insats.
Krigade ända in till slutet.
Ja.
Filip Barklund personifierade det.
Ja, men verkligen. Det var väl det lite som stack ut i matchen, att Barklund, inlånad från Lindlöven, gjorde sin första match, och sen mitt i matchen så lägger han en spya på isen. Det har jag inte sett förut.
Nej, jag har inte heller sett det. Det är nästan unikt.
Ja.
Sen, ja, mitt i matchen var det på så sätt, men det var också i slutet av matchen, så att jag såg eller läste att någon av lagkamraterna skojade efteråt att det var den mest taktiska spyan jag varit med om, i och med att den kom då i slutminuterna när de ledde med 3-2 och försvarade ledningen där.
Ja. Man undrar ju om han kanske har så bra koll på sina kräkreflexer så han kunde lägga en medvetet. Jag tror det i och för sig inte. De har väl fått slita hårt där i Karlskoga, men det är väl ändå det hedrar väl honom att han kör så hela vägen in i kaklet.
Ja, absolut. Och ja, ismaskinen fick ju komma in och spola bort det där då, ska vi kanske säga också.
Ja.
Därav den taktiska vinkeln där.
Ja, just det. Paja flowet lite i spelet där. Nej, men så gick de in och vann där med 4-2 och fortsatte. De hade ju en vinststreak här fram tills att de mötte Mora i lördags på 4 raka matcher. Det får man ändå säga är imponerande av Karlskoga som har så mycket skadeproblem. Det är samma sak år efter år. De är alltid med där uppe och en liten nagel i ögat på alla topplag.
Ja, precis. Jag kikar här på tabellen. Björklöven då, som ligger 2, en match mer spelad, och det är bara 4 poäng upp dit.
Ja, och det känns ändå som att det har gått trögt för Karlskoga typ under början av säsongen här. Eller ja, snart kan jag inte säga så länge. Snart har vi spelat halva säsongen.
Ja.
Men ändå är de med där uppe av någon outgrundad anledning. De lyckas hänga i. Och sen så, efter det här att de hade så många skadade, så mötte de ju Mora i lördags. då tänkte jag att Mora som har varit heta och sådär, de kommer inte ha en sportmässa här Karlskoga, men även där stod de emot bra.
Mm.
Och de fick ju tillbaka några styckna, men ja, det var på håret. De reducerade sent i tredje med Albin Eriksson drog på en riktig missil i 5-3 till 4-3, och då tänkte man att jaha, de ska nog greja det här också kanske. Men Mora höll undan där till slut.
Mm.
Det är ju ett Mora som förlorade lite snöpligt mot AIK, men som annars ser ut att ha hittat bra stäm i grejerna.
Mm.
Vad var det jag tänkte på? Något mer där om Karlskoga? Jo, nej, men det kan väl bara nämna den här. Såg du den situationen med Niklas Heinerö där i just den matchen med domaren?
Mm. Ja, precis. Han anmäldes till disciplinnämnden då för physical abuse of officials. Och det var då en situation bakom ett av målen där jag tolkar det som en liten kollision. Liksom domaren står i princip bakom målet. Han kommer med fart och ska runda målet och kör på honom bakifrån. Det är en tripping. Jag tycker att han ställer skridskorna lite på tvären just innan, som att han ändå försöker
bromsa.
Ja, sen har jag sett vissa reagera på att han borde hinna se och avstyra.
Mm.
Men den stora opinionen tycker väl att det där borde inte resultera i någonting. Det var en ren olycka.
Ja, det ser verkligen ut som det. Men, och det känns konstigt att han anmäls. Men det kanske är, fast man har ju sett domare bli påkörda förut.
Ja, precis. De kanske tänker att det är bättre att det tas upp för granskning i alla fall. Hellre en gång för mycket än för lite, låta det passera. Men absolut, jag håller med att det här, alltså är det här physical abuse of officials då?
Mm. Nej, man har ju sett liksom när Joel Lundqvist puttar till någon domare eller något sånt där. Det är väl en annan sak, men det ska vara då om någon har sett liksom att han lägger ut ett litet fälleben där när han åker förbi.
Mm.
Men, och om han har gjort det, det brukar väl vara hårda straff på det här med att vara på domarna.
Ja, det ska ju vara noll tolerans mot, mot sånt. Men sen tycker jag att det är ju oundvikligt att såna här situationer kan hända i spelet, så att säga.
Ja, verkligen. Det borde inte resultera i något. Om de inte har lyckats hitta något på sin... De har väl någon annan vinkel situationsrummet som är ovanifrån. Kanske man ser att han kör en liten slow foot där när han åker förbi.
Ja,
vi får väl invänta beslut här helt enkelt och se. Men vi pratade lite om det laget. Vi ska gå vidare till det, och det är ju Västerås som är ett lag som man inte blir riktigt klok på.
Nej.
man får inte grepp riktigt om hur de är funtade, eller på att säga. Men de inledde ju den här veckan med att förlora mot Tingsryd som var i kris. Marcus Leifby satt här förra veckan och sa att han skulle börja om i division 1. Och allt såg becksvart ut.
Det enda som talar för Tingsryd var att ingenting talar för Tingsryd. Jag tycker inte man ska underskatta den.
Nej, han var rätt på det där ännu en gång. Han kan sin hockey, Leifby. Och så gick de in och slog Västerås där. Och då tänkte ju jag i alla fall att nu blir det nog upplopp i Gurkstan.
Ja.
För de var riktigt... De har ju varit förbannade liksom under säsong här.
Mm.
Och sen så åker de och förlorar den matchen mot Karlskoga som vi var inne på igen.
Mm.
Och då tänkte jag att nu har nog sett sina sista dagar på Annanen.
Han har 9 liv.
Ja, han verkar ju exakt hockeysvenskans katt.
Ja.
Men sen så går de och vinner mot Djurgården. Och det är det som är... Det känns som att liksom... Ja, då är allt förlåtet ungefär. Men det är det väl kanske inte. Men det är som att han hänger kvar i en liten livlina varje gång.
Mm. Och man kan aldrig sparka en tränare efter en seger, tycker Nej. Jag.
Nej.
Det har man ju sett några gånger, men det känns fel.
Mm. Vad tänker du då om Pananen? Jag har fan en känsla att han kommer bli kvar nu.
Ja, kanske han klarar sig genom det här. Alltså, mycket hänger ju givetvis på hur det kommer gå.
Mm.
Samtidigt så målet är ju att etablera sig som ett toppgäng, och nu ligger de där i mitten av tabellen, och ja, jag vet inte.
Nej. Nej, precis. Och de har väl egentligen inte fått in några jätteförstärkningar. Det är han Liam Dover Nilsson från Frölunda, och sen Anton Eriksson heter han, va, som...
Ja, just det, återvänder på lån. Han Rivjärnet som spelade i polska ligan förra säsongen, gick från Västerås och vann polska ligan med Katowice, och sen skrev på för Oskarshamn inför den här säsongen.
Ah, var det han som fick en öl över sig?
Amen.
Ja, jag minns ju att du gjorde en intervju med honom.
Ja, han njöt av det.
Ja, att det var något helt galet där i polska ligan.
Ja, precis. Ett litet sidospår då, men det var ganska häftigt när han berättade liksom om hur det var där, och att det var en sådan liksom ultraskultur att borta fans existerar inte. Man reser inte med på borta matcher, för att då blir det bara bråk på läktaren.
Mm.
Och då hemmafansen kunde vara helt galna, och han sa ju liksom att de bräkte saker över en i båset, men när det var öl så var det bara att gapa.
Ja, det är kul. Man skulle åka på en sån match i Polen och se hur det är.
Mm.
Det känns som så här liksom 30 benknäcka gubbar som är där ute, men det kanske är fason på hockeyn i alla fall.
Ja, han jämförde väl lite med hockeyallsvenskan, och om jag inte minns helt fel så att det kanske var inte mitten och nedre halvan av hockeyallsvenskan eller något sånt skulle, ja, beskrev han det som. Ett gäng individuellt skickliga spelare, det finns några så här gamla KHL-lirare och så vidare där, men lagmässigt så skulle de nog inte rå på lagen här.
Nej. Nej, vi får ta en sväng till Polen och kika in det.
Mm.
Hur det är. Även efter förlusten här, det var efter Tingsryd tror jag som Thomas Pannen sa att han efterlyser en desperation och en att liksom de sköt ju mycket skott. Det är 44-21 i skott och pucken gick inte in liksom, och han var så här, ja men jag kan inte trolla in målen, det måste liksom, han ville se en desperation hos spelarna. Det känns ju som att den borde väl finnas där nu, desperationen.
Ja, absolut.
Så att ja, det är svårt att veta där vad det beror på liksom, att de inte får till det i Västerås. De har inte fått utväxlingen som de kanske borde, men ja, vi får väl se det. De fortsätter att blanda och ge och slår toppgäng och åker på pisk av bottengäng, så att någonstans så känns det som att de har etablerat sig där i mitten av tabellen nu.
Mm.
Eller vad säger du?
Ja, jag tror att de kommer landa i mitten av tabellen när vi summerar det här. Jag tycker tabellen har satt sig rätt hyfsat nu.
Mm.
Vi har en topp sexa, ja. De kan slå sig in där, absolut, men topp fyra ser jag inte just nu.
Nej, det känns som att topp fyra är ganska stabil som den är nu. Det beror i och för sig på hur det blir för Djurgården framöver, som vi kommer komma in på här senare. Men, men de fyra lagen känns ju som att de kommer ligga där i toppen, och så blir det upp till övriga och om de resterande två.
Mm.
Södertälje har ju också varit starka här på slutet. De har väl haft två mindre bra prestationer, men hade, om jag kollade rätt här innan, 8 segrar på de 10 senaste matcherna. Så att de är ju en ruggigt fin form de också.
Mm. Västerås möter Östersund borta härnäst på onsdag. Östersund ligger ju, de har ju lika många poäng som Västerås.
Ja,
de ligger 8 och nu är vi ändå snart halvvägs in i serien.
Mm.
Imponerande.
Ja, verkligen. Det blir nog inget kval för Östersund, tror jag inte.
Nej, de har 10 poäng till godo, och som jag alltid brukar tänka, det är inte bara poängen utan det är jäkligt många lag emellan också där. Och, ja.
Nej, precis. Så ser man till de lagen där nere så
ja.
Ska det vara en ruggig hiss genom tabellen om de ska blandas in i den där bottenstriden. Men man vet ju aldrig i och för sig, men det känns som att de sitter säkert.
Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och från en sak till en annan då, vi var inne på det lite, det är ju Djurgården. Där, precis som jag och Leifby var inne på förra veckan, så är det ju inte mindre upprört bland supportrarna efter den här veckan.
Nej.
De gick och vann mot Kristianstad där i, det var väl förra, eller var väl i tisdags tror jag, eller något sånt där. Men där var det också nära, de tappade sin ledning till förlängning. Innan de sen till slut kunde avgöra, men där var det riktigt nära att de tre matcher i rad hade tappat två målsledningar. Men där grejer de där, men sen åkte de på stryk från Almtuna och sen Västerås då, som vi var inne på. Det är att Djurgården blir slagna av Almtuna två gånger på en vecka, det är inte bra.
Nej.
Och man förstår ju att det är upprört.
Ja, tidigare har man ju alltid, som vi har pratat om tidigare under hösten, att ja, men Djurgården, de ligger tvåa, de är en poäng från serieledning och så vidare. De tar poängen. Men fortsätter det så här nu när liksom, vad ska man säga, de underliggande siffrorna börjar ge utslag också över tid här, så börjar ju Djurgården sjunka. Nu är de nere på en tredje plats och ja, dessutom en massa skador nu också.
Ja, precis. Ja. De har ju börjat bygga på sin skadelista också, Djurgården, där så smått. Och där undrar man, ja, man undrar ju hur mycket de påverkas av det.
Mm.
De har ju ändå, som vi pratade om här lite utanför studien, de har ju ett all-star-lag liksom. Och borde kanske klara sig med lite skadeavbräck.
Ja, är det något lag som ska göra det så är det väl dem. Om man tittar på hur bra Björklöven har gjort det till exempel.
Mm.
Trots alla skador så har ju Djurgården på pappret en bättre trupp.
Ja, verkligen. Men det är väl återigen det här som det känns som att vi pratar om samma sak vecka efter vecka. Men det är ju att deras spel inte sitter liksom. Och nu har jag även Lindbom spelade två matcher den här veckan tror jag, och Galaida en, men han är ju fortfarande oerhört bra, Lindbom, men han kanske har blivit lite mer mänsklig. För att i början var det ju overkligt i början av säsongen. Och när han inte då kan rädda alla matcher åt dem, samtidigt som att deras powerplay som de har levt mycket på har, ja, de hade 11 försök den här veckan och gjorde inte ett enda mål.
Ja, exakt.
Så då är det ju inte så konstigt kanske att de förlorar när de två sakerna de har levt på inte kuggar i på samma sätt. Det är ju kanske i och för sig hårt att säga det om målvakten. Jag tror Lindbom var väl 93% eller något på två matcher, men ändå. Så att ja.
Sen kom ett JVM där, ja, alla vet att det är väl Djurgården som kommer drabbas hårdast av alla i Hockeyallsvenskan, med alla dessa talanger, däribland Lindbom, som sticker iväg.
Ja, nej, precis. Och där har man ju sett då att Galaida inte håller samma nivå. Om det är han som är tänkt att stå under JVM, eller om Svedberg kommer in. Det återstår väl också att se. Men nej, precis. Och det är väl då Djurgården skulle kunna ha en dipp egentligen. Inte nu ska de ju inte ha den. Precis. Nej. Innan.
Nej, exakt.
Så det kan ju bli en lång formsvacka för dem. Om det skulle vara så att de inte klarar av under JVM heller.
Nej, jag förstår oron.
Ja, verkligen. Samtidigt som att vi kommer komma in på Modo, men de har gjort ett ruggigt ryck nu, så att det blir nog att försöka sikta in sig på att ta en andra plats för lagen där bakom.
Ja, precis.
Men ja, vi summerar väl Djurgården på det sättet att det är dags att börja vinna.
Ja, precis.
Så går vi vidare till, som vi benämnde här i början, vi ska väl inte fastna i dem speciellt länge, men Tingsryd måste man ändå ge en hyllning efter den här veckan.
Mm.
Att de går och slår Västerås och dessutom Södertälje, två, ja men ändå topplag, och lyckas vända den här krisen som de har varit inne i.
Mm. Trots att de fortfarande är skadedrabbade.
Ja, där är ju en otrolig skadelista också.
Mm.
Det känns som att det är många lag som är där nu med långa skadelister.
Ja.
Och det blir klart, det blir svårt då när som de säger hela tiden att marknaden är så tunn.
Mm.
Att man inte kan plocka in något liksom.
Ja, exakt. Det pratas mycket om det i SHL och det är klart att det spelar ju över till Hockeyallsvenskan också.
Ja, precis. Och jag såg här också att Tingsryd har 5 raka hemmaförluster nu också. Det talar ju inte så... Det talar ju inte för dem, ska jag säga.
Nej.
Direkt. Det är väl på hemmaplanet som de här bottenlagen ska plocka sina poäng.
Mm.
Men...
Men oerhört viktiga 6 poäng där. Nu har de ju kontakt igen. De, när vi spelar in det här, 21 poäng. Fortfarande jumbo, men Almtuna och Västervik har också 21 poäng.
Ja, precis. Så att, det var ju livsviktiga poäng för dem att få kontakt där så att de inte blir ifrånåkta allt för mycket.
Mm.
Det är väl egentligen det som finns att säga om Tingsryd. Jag tänker att vi inte gräver ner oss allt för mycket i dem.
Nej, de fick mycket utrymme förra veckan.
Ja, exakt. Ja, det är bra. Och istället då går vi vidare till det som var veckans smällkaramell, va? Får man väl säga.
Du menar det 20:45-mötet på lördagen? Som du fick bevittna på plats. Ja.
Ja, precis. Mellan Modo och Björklöven. Det var ju folkfest i Övik, kan man säga.
Mm.
Det var folk med halsdukar av både grön och röd färg överallt, hela stan.
Mm.
Så att, ja, det var väl, fanns väl typ inget hotellrum kvar i hela Övik. Det säger väl något.
Du fick bo en bit utanför.
Ja, inte så farligt långt, men lite. Ja, det blev sent påtänkt att åka upp, så att... Men det var kul att få vara på plats. Det var första gången jag var i Hägglunds arena faktiskt. Väldigt trevlig arena.
Ja, den är fräsch och fin och bra. Ja, bra på alla sätt och vis.
Ja, det kände jag när jag kom och parkerade bilen utanför och gick in. Att det är ju SHL, det är en SHL-arena.
Mm.
Och det är väl det de hoppas på att den ska vara nästa säsong också.
Ja, den var ju det när de byggde den också. Så... Ja. Och den ligger ju otroligt fint vid vattnet. Det är väl få arenor i Sverige som rent estetiskt ligger så vackert.
Nej, precis. Och det var ju lapp på luckan, helt slutsålt.
Mm.
Och folk hade ju hunnit ladda upp några timmar innan, om man säger så. Med tanke på att matchen började 20:45.
Mm.
Och det ska väl säga, jag tror att jag har för mig att jag hörde det. Att det var att, eftersom det var match dagen innan, så var det ett krav från Modo att skjuta på matchen helt enkelt, för att
få några timmars extra vila i benen.
Ja, precis. Men det känns som att det nog var första gången en 20:45-match spelas, för ingen hade varit med om det innan som jag pratade med. Alla tyckte det var lite speciellt.
Mm.
Men ja, och det är klart, det är ju spännande när slutsignalen går vid 11:30 eller något sånt där. Så men ja, det var ändå hyfsad intensitet i matchen, tycker jag. Jag kanske såg lite tendenser till att det var lite sega ben, men det var ändå ett derby liksom, så att de båda två spottade upp sig, och det var ju härlig hets och stämning ute på isen.
Och hemmaseger med hemmalaget gör en 5-6 mål känns som att det har varit, om vi tittar på grundserien förra säsongen, så var det ju verkligen så hemmadominans.
Mm. Ja, och jag tycker att nu när man kollar på Modo så ser man de här vinnartendenserna i laget. Så som de lagen som går upp till SHL brukar bete sig. Det är långa vinstriker, det spelar ingen roll om man hamnar i underläge. Det är liksom en lagmaskin som bara tuggar på och vet att så här, om vi bara gör det vi ska så kommer målen komma och så kommer vi vinna. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Och så var det ju. Det var ju Modo som hade, i första perioden, Modo som hade spelet. Men Björklöven så gjorde målen. Men Modo bara tuggade på, gjorde sitt och sen kom målen till slut. Så ja, det var väl en rättvis seger där ändå, får man säga.
Mm. Och Niederbach,
ja,
kliver in i Modo och levererar direkt.
Ja.
Ja, det var... redan mot Mora var det väl, ja.
Ja, precis, ja. Nej, han gjorde två mål där direkt mot Mora. Sen kom det inget mål mot Björklöven, men han har ju ändå gått in i den där första kedjan på ett bra sätt. Måste vara tacksamt för Mattias Karlin att när man tappar sin stora stjärna få in en spelare som ändå kan kliva in där liksom. Mm. Jag pratade med honom efter matchen, Niederbach alltså, och var så här, ja, känner du att du kan fylla Woods plats? Och då svarade väl han lite ödmjukt nej, men, och att ja, han är inte där för att fylla hans plats liksom, men det är klart att det underlättar ju när man tappar en så viktig spelare.
Mm. Två ass hade han i segern mot Löven.
Ja, du ser. Ja, så det är fyra pinnar på två matcher, det får man säga är godkänt.
Ja.
Och starkt med tanke på att han har varit ja, men så ute i kylan på i Rögle.
Ja, precis. Och pratar ni något om det, hur han såg på den tiden av 17 matcher, en poäng och inte så mycket speltid?
Nej, precis. Ja, jag snackade med honom om det efter matchen och han medgav att det har varit tungt för honom och det har satt sig på huvudet och självförtroendet, men det tycks ju vara som bortblåst med tanke på att han producerar direkt.
Mm.
Så att det är väl kanske det här, komma hem till de gamla trakterna och känna tryggheten och så släpper det.
Mm.
Så att det var ju bra gjort av dem. I övrigt var det en match som det var ganska mycket utvisningar åt båda håll och sådär, och det var ju till slut när Modo fick powerplay som Josef Ingman dundrade in en raket från blå som blev det avgörande målet, även om det blev sprang iväg med några öppen kasse, men där är ju Modo riktigt bra.
Mm.
De har 34% i powerplay. Det är ju
mer än var tredje PP.
Ja, och då har de ändå spelat över 20 matcher, så att det är ju inga sådana här liksom fantasisiffror som det kan bli efter två matcher i en serie. Så att ja, Modo är riktigt farlig. Jag känner att ja, de har väl typ redan vunnit grundserien.
Ja, man ska passa sig för jo, sånt här kan man få äta upp. Men,
ja, man ska ju det. Men alltså, det ska ju till något riktigt liksom formdipp för att de ska tappa det här, känns det som liksom.
Ja, redan 12 poäng nu alltså. Jag tog fram miniräknaren faktiskt och räknade apropå poängrekordet som just Björklöven satt säsongen 1920, och då gjorde de 120, ja, de samlade ihop 121 poäng.
Mm.
Ett poängsnitt på 2,33 poäng per match, och Modos 51 på 21 matcher nu, det är 2,43 poäng per match.
Mm.
Så fortsätter de i den här takten så är det ett nytt poängrekord. Kan vi slänga in en liten brasklapp att Malmö 05-06, då spelar man bara 42 matcher.
Mm.
Och då snittade de 2,48. De hade ett lite högre poängsnitt då.
Och det är högst någonsin.
Ja, precis. Då hade de en ung Carl Söderberg och en sån som Johan Rihijärvi i laget till exempel.
Mm. Mm. Ja, nej, så det är ju bara konstatera att ja, de är något bra på spåren här, Modo.
Mm. Ja. Och det kan ju bli otroligt viktigt hemmaplansfördelen i i slutspelet.
Ja. Ja, tänk om det blir Modo och Björklöven. Det hade ju varit något. Verkligen. Och för vi ska väl nämna bara Björklövens del också, så handlade väl mycket om att Jona Voutilainen blev pååkt eller kolliderade, eller hur man nu vill se på det beroende på vem man frågar. Jag har fått höra lite grann att han blev inte påkörd, han blev, de blev intryckt och kolliderade. Oavsett så fick han en smäll och blev liggandes bakom målet i första perioden och kunde inte ta sig ut i spel i den andra perioden. Så att det är klart att det är ju tråkigt för Björklöven också om han skulle bli borta. Victor Stråle sa efter matchen att han låg i ett mörkt rum där bakom i katakomberna och med befarad hjärnskakning. Så ja, får man se hur länge man blir borta med hjärnskakning, men det brukar ju ändå vara ett tag.
Absolut.
Och då blir det ju för Diorio heter han, va? Diorio, det är svårt att uttala de där namnen, och steppa upp helt enkelt. För Björklöven behöver sina målvakter, och det är väl Voutilainen som har tagit över första spaden nu. De delade ganska mycket på det, har jag för mig, i början av säsongen här, men jag har inte matcherna i huvudet, men så har jag för mig att det är i alla fall. Så ja, det är klart att det där kan vara en final om Djurgården schabblar till det.
Ja, precis. Bara det hade ju varit en skräll om inte Djurgården spelar final, men absolut, som det skulle jag behöva tippa här och nu, så är det ju Modo-Löven jag ser i en final framöver.
Ja. Ja, det hade ju varit såklart ett ruggigt fiasko för Djurgården. Med det laget de har, men det återstår att se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var väl egentligen det som vi hade här för den hockeyallsvenska podden, eller hockeyallsvenska studion som vi kallar den här veckan. Jag ser att du har plockat fram ett litet läckerbit som du vill lyfta från matcherna som har varit.
Ja, men jag gillar mål som sticker ut. Det gör väl alla. Och det är Isak Skedung i Västerås, hans 1-0 mål mot Djurgården. Jättesnyggt gjort av Isak Skedung. Han kommer fri och ja, ett klassmål. Fintar höger, lägger in den enkelt till vänster, men det är lobbpassningen av Alexander Lindelöf från egen zon, liksom lyfter den över en spelare som djupledsboll i fotboll nästan, kippar över backlinjen och så dyker han upp där och skrinar sig fri och sätter den. Ja, veckans läckerbit. Jag vet inte vad vi kallar den här listan längre.
Nej, jag insåg nu att jag har glömt bort den här plus och minus för den här veckan, men jag får återkomma till nästa veckas avsnitt. Men på tal om, ja, det kanske inte var en läckerbit, men ett smart drag i alla fall var ju, jag var och såg AIK möta Mora på Hovet. Och AIK, det var en match som hade hur mycket lägen som helst. Det borde inte ha blivit så få mål som det blev, men Mora hade en 1-0-ledning fram till sista minuter av matchen, och då plockar AIK-målvakten och får in kvitteringen med 50 sekunder kvar, och sen i förlängningen då så gör Anton Blomqvist en Ante Karlsson som han har gjort två gånger den här Timrås huvudtränare ska sägas, den här säsongen, och plockar målvakten i förlängningen. Och så går Rickard Ginge in och avgör. Det var lite, ja, jag blev typ lite chockad även fast man har sett det förut, men det var väl snyggt is i magen av honom, Blomqvist.
Ja, vad jag har sett och hört så är det ingen annan som har gjort det och inte lyckats hittills. Så då är 3 av 3 då i svensk hockey i år.
Ja, ja just det. Nu, det har jag inte ens tänkt på. Ja, det är ju sjukt faktiskt. Och det känns väl som att det är väl kanske att ta i och kalla det en trend. För så mycket har det ju inte gjort. Men det verkar ju uppenbarligen fungera. Men ja, Blomqvist sa efter matchen att ja, jo, nog lite har jag inspirerats av Timrå, men det var hans målvaktstränare som hade varit på honom och tyckte att han skulle göra så.
Ja. Ante Karlsson har ju berättat varför han liksom börjar med det här från första början. Är ju en regeländring till i år att man byter sida inför förlängningen. Så i spel 3-3 så blir det längre att byta.
Mm.
Längre väg till båse, och skapar man då tryck så då är det väldigt långt för försvarande lag att åka och byta, så då passar det bra att fylla på då, spela 4-3.
Mm. Ja, men det är ju vågat alltså, för släpper man in ett mål då blir man ju liksom lite
idiotförklarad.
Ja, exakt, ja, verkligen. Så att, men det verkar ju uppenbarligen funka, och det var Gynge som fick hoppa in som fjärde gubbe, och det var Gynge som fick avgöra, så att lyckat.
Mm.
Men däremot så, ja, Blomqvist sa att han tycker liksom att de har spelat för dåligt i förlängning, och i straffar har de inte varit alls bra den här säsongen, så det var därför han chansade liksom.
Mm.
Men däremot sa Johan Hedberg, Moras tränare, att ja, det var väl smart lite sådär, men att han tycker att 4-3 är ett svårt powerplay att spela. Så att han själv är emot det. Men nu fick han ju inse att ja, det funkar att göra mål på den vägen också. Så att vi får väl se helt enkelt hur det sprider sig. Det var väl ett tag sedan då som Timrå gjorde det. Och så var det,
ja, det började vara en månad sedan, 3 veckor sedan säkert.
Ja, precis. Så att, det är ju inte allt för flitigt återkommande. Men vi gör så att vi nöjer oss för den här veckan där och sätter punkt. Och har man några frågor eller funderingar eller åsikter, så kan man väl mejla antingen mig på mikael@k.jungberg@aftonbladet eller till Jonathan på
jonathan.nilsson@aftonbladet.se.
Så ska vi se till att svara i ett avsnitt förslagsvis.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat, och på återhörande. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.